Välkomna till Entreprenörskapspodden. En podd som spelas in av studenter från Entreprenörsskolan vid Uppsala universitet. Denna höstserie utforskar studenterna samband mellan teknikbaserat entreprenörskap, kreativitet, samskapande och estetik. Dagens avsnitt spelas in av Winston Olsson.
Vart kommer kreativitet ifrån? Vad är skillnaden mellan kreation och kreativitet? Och utbildas framtidens ingenjörer till att bli mindre kreativa? Dessa frågor och mycket mer ställer sig Rickard Sennett, Chetan Waila och David H. Croupley för att komma underfund med vad det är för något och hur det bedöms. Är det något bra eller finns det även några negativa saker med det uttrycket vi gärna höjer och berömmer? Jag heter Winston Olsson och med mig i studion har jag Fredrik Brun. Hej, hur mår du idag?
Hej, jag mår alldeles utmärkt idag. Vi har ju fått första snön.
Ja, jo, i morse då. Lite kallare än vanligt brukar jag tycka från oktober. Fredrik, du kommer ju från början från Uppsala universitet och har jobbat mycket, som jag har förstått det, inom teknisk innovation. Du har startat en handfull, eller varit med och startat en handfull företag. Vill du berätta lite mer om din bakgrund och dig själv samt ditt arbete?
Ja, absolut kan jag göra det, och det genomgående temat är väl att jag har en inneboende nyfikenhet och har haft det hela livet. Jag tycker om att se teknologier och forskning omvändas till produkter och komma till samhällets nytta. Och det där går väl kanske lite motsträvigt emot att jag har en grundforskningsbakgrund, men jag brinner väldigt mycket för att se tillväxt och att saker som man tänker, kreerar, skapar kommer till användning då. Men själv är jag uppvuxen i Dalarna i Borlänge, har gått tekniskt gymnasium, gjorde militärtjänst i Falun i 15 månader och sen flyttade jag hit till Uppsala, läste atom- och molekylfysik och sen doktorerade jag i rymdteknik.
Finns det någon anledning att du gick från då den forskningsaspekten av universitetet till att bli entreprenör?
Ja, det är väl just den här nyfikenheten. Jobbar man med grundforskning så tar det väldigt lång tid innan resultaten kommer till omsättning eller till nytta i någon mening. Och jag vill gärna se att det sker en tillämpning i någorlunda närtid. Och närtid kanske med en teknisk innovation är typiskt 10 år, medan för grundforskning så kanske det är 20-30 år. Så det är väl egentligen det som ligger till grund, att jag gick från fysik då över till mera teknisk fysik och tekniskt tillämpad forskning.
Du har ju varit med i en liknande podd förut. Då i den podden, som nu var 3-2 år sedan, så jobbade du på Unibap, som jag har förstått att du inte längre gör. Ja. Hur kommer det sig att du gick vidare därifrån? Var det entreprenörsandan som ville starta någonting nytt?
Nej, men det där är en jätteintressant fråga som jag har fått rätt många gånger under årens lopp. Vi har gjort exakt samma sak tidigare. Ja, om vi går tillbaka och backar bandet, så när jag var liten så jobbade min far som ingenjör. Och han berättade att ja, jag har varit 20 år på samma ställe och 20 år blev 30 år och så. Och jag under årens lopp tänkte att jag skulle vilja se åtminstone 3 olika saker i livet. Och med saker menar jag lite större fördjupningar. Och tar man 30 år arbetsliv, om vi säger att det är ungefär så länge som man jobbar, och delar det med 3, då får man 10 års block. Och det första satellitföretaget tillsammans med doktorandtjänsten inom rymdteknik höll jag på med 10 år. Så sålde jag, lämnade det och så startade vi Unibap 2013. Och tittar vi på kalendern nu så står det 2023. Det är 10 år. Så att jag sa faktiskt medvetet redan förra året att jag kommer att sluta i februari nästa år, för då har jag hållit på med det här i 10 år. Inte för att jag inte behövde, men för att jag ville frigöra 10 nya år för nya äventyr. Så det är nästan lite grann av en fix idé, att jag vill inte göra saker mer än 10 år. Jag har ju också varit nu adjungerad professor i Västerås i 10 år. Och det lämnade jag också bara för att 10-årsgränsen kom upp.
Ja, vad intressant. Så nu är det fullt ut Brun Innovation som gäller?
Ja, så är det ju. Vi har ju ett holdingbolag, och tittar man på bakgrunden till Unibap, så BAP i Unibap stod för Brun Space Advanced Projects. Det var ett dotterbolag till vårt holdingbolag ursprungligen. som vi sen döpte om till Unibump när vi börsnoterade företaget. Så Brunnbrunn Innovation är på samma sätt ett dotterbolag till vårt holdingbolag. Och så jobbar vi med utredningar, vi gör tekniska roadmap, vi hjälper företag att planera för en digitaliserad framtid. Ofta då riktad till rymd och flyg, eller på nysvenska aerospace då.
Om vi fortsätter lite på den digitaliseringen som du nämnde här. Då har jag en liten fråga angående AI. För i den föregående podden som du medverkade i så sa du att den politiska dimensionen, det fanns en avsaknad av den när det kom till kommunikation för hur AI ska behandlas och hur framtiden ser ut. Det här var då innan ChatGPT kom ut. Mm. Hur känner du om det här idag? För att man kan ju mer eller mindre säga att du hade ju rätt där. Ingen var ju beredd på den här AI-explosionen som kom. Hur tror du att samhället idag har anpassat sig till det, eller är vi fullt redo för att fortsätta den utvecklingen?
Nej, vi är på inga sätt redo. Jag skulle säga att det nästan är en total avsaknad av förberedelser. Och redan 2017 när jag kom tillbaka till Sverige från att ha varit Eisenhower Fellow i USA så gick jag igenom en hel del av de observationer och slutsatser som vi drog där borta i USA. Och de har ju slagit in nu med buller och bång. Bara häromdagen så var det i nyheterna att fackföreningarna i Detroit vill förbjuda elbilar. Man vill ha fossilbilarna kvar, för annars så måste man omskola arbetsstyrkan. Och på samma sätt så ser vi ju nyhet efter nyhet här i Sverige där framförallt ingenjörer nu varslas om uppsägning för att deras arbeten ersätts först med AI. Och det har ju att göra med, som du nämnde, ChatGPT, att den kan nu skriva kod, den kan validera dokument, den kan skriva dokumentation. Och det intressanta är då att de arbeten som automatiseras först, det är ingenjörsjobb, det är jurister. För inom juridik finns det jättemycket regler och det är då oftast enklare att kunna standardisera och automatisera. Även ekonomi, finansiella tjänster då. Och det, nu står det ju i tidningarna nästan varje dag den här typen av varsel. Men ändå så diskuteras det inte varje vecka i parlamentet. Det diskuteras inte i riksdagen till exempel. Det finns stora initiativ inom EU. Men det förankras inte med den hastighet som förändringen kommer att ske. Vi måste alltså vara beredda att skola om många väldigt snabbt. Och den omställningen har vi inte mentalt gjort än. Och det är för mig oerhört frustrerande. Så i Brunnbrunn Innovation nu så försöker vi att inte ta heltidsuppdrag. Vi försöker hålla lite ledig tid för att kunna hoppa in och bidra där det behövs. Kunna ge råd, stöd och säga, borde vi inte agera så här? Och då jobbar vi även i den politiska dimensionen och försöker få en förändring i det här.
Ja, jag tänker också det här angående AI. Nu säger du att mycket jobb varslas, vilket man förstår också att det gör, och det kommer att bli mer och mer i framtiden. Finns det, skulle du se, en avsaknad av kreativitet när det kommer till AI? Har du använt ChatGPT själv och känt att svaren är ganska förstående? Man vet nästan i förväg vilket svar man ska få. Beror det på att det finns en avsaknad av kreativitet där, eller är det att vi bara inte förstått oss på AI än?
Jag har använt ChatGPT väldigt mycket och även andra sådana här verktyg och derivat och kombinationer därav. Och mycket av det du beskrev har att göra med hur man ställer frågan. För lär man sig att ställa frågor på rätt sätt, då får man också mycket bättre svar. Här finns det rätt många forskningsartiklar som har kommit ut det sista halvåret där man just har djupdykt i ChatGPT och man ser hur man ska interagera med en AI. Så det finns nästan en ny yrkeskategori hur människan och AI ska interagera. För den är ju någon mening perfekt. När jag pratar till exempel, då kommer det ibland in ord från min uppväxt i Dalarna som ingen här i Uppsala förstår, för att det är unika ord. Och de orden har kanske inte ChatGPT eller generativ AI lärt sig än. Men i takt med att den får mer och mer kunskap så kommer ju även den typen av förmågor att komma in också. Och då kommer AI lättare att förstå alla individer och kommunicera med individen på rätt sätt. Men jag skulle tro att svaren du får från ChatGPT är kopplat till hur du ställer frågorna idag.
Tror du att den här arbetstjänsten som du pratar om är någonting ni själva kommer börja utbilda?
Nej, för det är ju bara en kort övergångsperiod innan AI kommer så långt att man inte kommer att märka de här defekterna som du beskrev. Så det kommer i sig inte vara en yrkeskategori. Men däremot så är det viktigt att man förstår att i nuläget så är det lite person- och frågeberoende då. Men det som är synnerligen intressant är ju att man kan ju nu börja prata om mötesplatser där man diskuterar livet med AI. Förut har vi ju haft AI som en maskin. Men nu har vi kommit så långt att människor börjar förstå att vi ska faktiskt leva med AI. Det är inte mot AI och det är inte en maskin man går och trycker på, utan AI kommer att vara ständigt närvarande i våra liv, precis som andra mänskliga relationer. Så det kan vara en bra idé att börja fundera på just livet med AI nu.
Då kommer då den här slutfrågan om just AI. Är AI kreativt? Kan AI skapa kreativa hantverk?
Ja, det här är ju en definitionsfråga. Dels finns det väl kanske en matematisk definition på det, men det är ju framförallt en definitionsfråga. För att om du ber till exempel kusinen till ChatGPT DALL-E att rita en bild utifrån din beskrivning, så får du en bild där en konservator har svårt att se om det är en människa som har målat den eller om det är en dator som har målat den. Så i den meningen så är ju då dagens AI redan kreativ. Tittar du på musik AI till exempel, så kan inte proffs på musik avgöra om ett stycke är gjort av en dator idag eller om det är en människa som har gjort det. Och om man tar det som definition på kreativitet, att vi som människor inte kan göra skillnad på någonting som är skapat av en maskin eller en människa, då är väl definitionen på att den är kreativ faktiskt uppfylld. Men är den mera en filosofisk fråga, kan den komma på ny fysik, kan den göra sådana saker, så är väl svaret på den frågan nej idag. Men bara igår så kom det en forskningsartikel som visade att AI har lyckats skanna av himlen och hittat nya galaxer som inte vi hade hittat förut. Och inte bara hittat galaxerna, AI har också klassificerat galaxerna och skrivit en vetenskaplig artikel på det också.
Det var häftigt. Det är verkligen också en fråga för vidare diskussion. Men nu ska jag försöka byta lite och ta mig lite från AI här. Så ett mycket intressant ämne som jag också uppfattat som du jobbat med är då rymden. Vill du berätta lite mer exakt vad med rymden du har arbetat inom din arbetsverksamhet?
Ja, det roliga med att vara verksam i rymdrelaterad verksamhet är att det nästan är oändligt. Lite skämtsamt sådär. Nej, men rymd kan egentligen delas in i två saker för mig. Det ena är rymdfysik. Det är kopplat till astronomi och fysikaliska processer i rymden. Till exempel hur solens strålar interagerar med, eller solvinden kanske man kallar den för, hur den interagerar med jordens magnetfält och skapar olika fenomen, väderfenomen här. Det andra är rymdteknologi. När vi bygger satelliter och rymdfarkoster, vi åker till månen och börjar med gruvdrift och sådana saker. Så att jag skiljer på det som är rymdfysikrelaterat och det som är rymdteknikrelaterat. Och jag har ju 20 år i princip jobbat med rymdteknik. Det vill säga, hur skapar vi datorer som kan exekvera AI i rymden, men som utsätts för rymdens hemska miljö. Och då ska man veta att rymdens miljö är egentligen rätt trevlig jämfört med jorden. För i och med att det inte finns någon atmosfär där, så finns det liksom inte fukt och det finns inte svampar och annat som vi har problem med i elektronik på jorden. Men däremot så finns det radioaktiv strålning. Och den strålningen gör att man förstör elektroniken och att man korrumperar datat i datorerna. Och det måste vi hantera på särskilda sätt då. Så att jag har specialiserat mig under rätt lång tid på hur man designar avancerade datorer för AI i en strålningsmiljö.
Men när det kommer till det här med design och rymdteknik, har du kanske någon tanke på hur man kom fram till det första, alltså att man ville ut där från början, att man kom fram till designen på det första rymdskeppet, eller att rymdskepp idag, eller de flesta som har varit ute i rymden har sett ut som flygplan, mer eller mindre. Vad tror du den första tanken till allt det här kom till? Varför ville man ut? Var det en nyfikenhet? Är det också någon slags entreprenöriell fråga?
Både ja och nej skulle jag säga. Idag är det en entreprenöriell fråga om man till exempel tittar på Elon Musk och så. Men man ska komma ihåg att Elon Musk och New Space-begreppet, det kom av att amerikanska politiker fattade beslut om att göra upphandlingar på ett nytt sätt för att skapa marknad. Många idag tror att New Space handlar om att man bygger billiga satelliter eller använder enklare elektronik. Men det har faktiskt ingenting med New Space-begreppet att göra. Det är en villfarelse. New Space betyder att egentligen att amerikanska politiker visade att man genom att göra innovativa upphandlingar kan driva fram en kommersiell marknad. Och det var så som SpaceX lyckas växa sig stora. Tittar man på rymdindustrin i stort, sedan den första satelliten 1957, ryska Sputnik, så har i princip det varit en statlig marknad i 60-70 år. Det är först nu det har blivit en kommersiell marknad. Så det är egentligen två fenomen som har gjort att vi har börjat med rymd. Det ena är den rena nyfikenheten som människan har i sig som har gjort att vi i alla tider har sökt oss till nya platser. Där rymden i det här fallet också är en ny plats. Den andra delen är att det var det enda sättet på 50-, 60-, 70-talerna att kunna observera in i andra länder. För man kunde inte flyga in i andra länder. Då blev man nedskjuten. Genom att titta på andra länder från rymden så kunde man då skapa sig en bild vad som hände bakom till exempel den sovjetiska muren och så. Så det är egentligen försvarsdelen och nyfikenhetsdelen som har samverkat.
Och jag tänker mig att det måste ändå ha krävt ganska mycket kreativitet att komma ut dit. Men jag tänker också så här, i dagens samhälle är vi inte längre, det är inte längre en överlevnadsprioritet på vårt liv egentligen. Och vi har argumenterbart mer tid att tänka till och vara mer kreativa. Men man brukar också säga att kreativitet kommer från hårda tider. Att du måste hitta nya lösningar till att det finns fler problem. Tror du att vi är mindre kreativa idag i vårt moderna samhälle med all teknik vi har? Eller är vi mer kreativa på grund av att vi har mer tid att tänka?
Det där är en mycket intressant fråga. En väldigt relevant, bra fråga. Jag vet inte om det finns ett svar på den där frågan, för man kan ju vara kreativ på många olika sätt. Jag skulle tro att det välstånd som är uppbyggt idag gör att vi får mera tid för reflektion över familjen, över samhället, över vår egen plats i universum. Att vi kanske kreerar mer kring hur vi interagerar med varandra. Hur vill vi att våran jord, våran planet ska se ut i framtiden? Vad vill vi lämna efter oss och så? Så jag skulle tro, om jag fick tänka helt fritt själv, att det kanske mer handlar om kreativitet för människans varelse. Vi har förstått att vi kanske inte är ensamma i universum, men vi kanske också har förstått att det går att skapa mekanisk intelligens som slår oss på många sätt. Och det tror jag skapar en del tid för reflektion. Det skapar också en massa oro samtidigt. Men visst har du rätt i att det är stora sociala utmaningar som ligger till grund för mycket utveckling. Tittar vi på järnridån till exempel, kalla kriget, så låg ju det till grund för jättemycket av den teknik som vi har idag. Och tyvärr är det ju så historiskt att det har krävt stora krig och förstörelse för att driva fram nya samhällen. Jag är inte någon historieexpert, men jag tror inte det finns någon tid på jorden som fred har varit över lång tid, där man inte har haft, där utvecklingen har hämmat, som man säger så. Så det där är ju både tragiskt men också en möjlighet. För kan man rikta den här energin och utmaningen till andra saker än krig, så går det att uppnå ett välstånd nu som ingen har kunnat förutställt sig. AI är ju en utmaning, men det är också en enorm möjlighet att skapa en livskvalitet som vi inte har kunnat föreställt oss.
Mm. Verkligen, vilka häftiga tankar. Jag tänker också vidare på det här, om vi är mindre eller mer kreativa idag. Det finns litterära texter på, en från David H. Cropley, som säger att ingenjörerna blir mindre och mindre kreativa då mer fokus läggs på att man ska reproducera samma objekt flera gånger. Du ska kunna bygga om saker istället för att vara innovativ och bygga nya saker. Känner du igen det här på när du gick i skolan på ditt program?
Nej, jag känner inte igen mig i den beskrivningen och jag undrar om man verkligen kan leda det där bevis eller om det där är vetenskapliga artiklar som är baserade på intervjuer och så. Och om man verkligen har intervjuat väldigt brett så att det reflekterar alla. För jag kan inte efter att ha varit aktiv som forskare i 20 år se att dagens ungdomar skulle vara mindre kreativa. Man är kreativ på ett annat sätt för vi har andra hjälpmedel, vi har andra verktyg. Men det utvecklas spel idag som inte jag tror att någon skulle ha kommit på för 20 år sedan. Att vi kan använda ray tracing idag, att vi kan använda AI för att skapa olika nivåer i realtid av motståndare beroende på vem som spelar så att utmaningen ska bli ungefär jämförbar oavsett hur smart du är. Det hade ingen kunnat förutspått för 20 år sedan. Och jag skulle påstå att det är lika svårt att skapa ett spel idag som det var då med allt som krävs runt omkring. Så att jag tror inte att vi i någon mening har blivit dummare utan att vi är kreativa på andra sätt.
Spelar du något spel själv?
Nej, jag gör inte det till mina söners stora förtret, men jag har spelat väldigt mycket StarCraft Brood War genom åren.
Mm, det har jag med. Trots att det spelet kom ut ett år efter jag föddes. Var det någon skillnad mellan kreativitet mellan de olika ingenjörslinjerna, tycker du?
Det är svårt att säga. Jag har ju haft möjligheten att vara både forskare på teknisk fysik men läsa grundutbildningen inom fysik. Och det är klart att det var ju en stor skillnad ur den aspekten att på fysikprogrammet så hade jag på varje tenta 8 visa att eller bevisa uppgifter. Medan tentorna på forskningsprogrammet inom teknisk fysik var mera lösa en uppgift, räkna ut vissa saker. Så där fanns det ju en fundamental skillnad. Men annars är det väl ungefär lika. Det är ju, fysiken är ju densamma. Matematiken är densamma. Om du tillämpar en ekvation eller om du härleder ekvationen, det är väl egentligen bara två sidor av samma mynt. Och kan du härleda en ekvation så är det ju uppenbart att du också kan använda ekvationen.
Ja. Nu tänker jag fråga dig som ett litet tankeexperiment här. Om kreativitet står för skapande, säger vi nu, betyder det att entreprenörer är kreativa för att de skapar någonting nytt? Jag skulle vilja att du rangordnar dessa följande människor från mest kreativ till minst. Är du redo?
Jajamän.
Vi har Elon Musk, vi har Jeff Bezos, vi har Alfred Nobel, vi har Steve Jobs och vi har ChatGPT.
Oj, det här var ju en riktigt svår sak som är ihopplockad. Och det går ju tillbaka till vad man menar med kreativitet. Jag skulle rangordna dem. Jag skulle faktiskt sätta Alfred Nobel som den som är mest kreativ av dem. För han fick nämligen göra 3 saker. Han fick både komma på en ny affär, han fick komma på ett nytt material och han fick komma på en ny tillämpning.
Ja, vad intressant.
Och tittar man på de andra herrarna, Steve Jobs, Jeff Bezos och Elon Musk, de är ju allihop en produkt utav, säger vi Silicon Valley så är det lite slarvigt eftersom Jeff Bezos är uppe i Seattle. Men de är ju råkapitalister där man inte vill betala skatt till exempel. Man vill använda alla pengar i Elon Musk fall för att åka till Mars. Han är ju besatt av idén att kolonisera Mars. Och Elon och Jeff de tävlar ju mycket mot varandra. Och det är väl i sig kanske inte så kreativt i min värld. Men det som är Elon Musks styrka i min värld, det är ju att han är laserfokuserad på det som han vill. Och att han säger att ingenting är omöjligt. Så han är kreativ på så sätt att om du säger att det inte går, då måste han göra det bara för att visa att det går. Så att jag skulle kanske sätta Jag skulle nog faktiskt rangordna dem på så sätt att det är Alfred Nobel, Steve Jobs, Elon Musk och Jeff Bezos i den ordningen.
Mm. Ja, det är lite kul för jag ställer den här frågan också för att visa dig sen vilka utbildningar de alla har. Alfred Nobel är faktiskt väldigt utbildad. Så han kommer ju ganska högt upp där. Så det var ju ändå snyggt att du kunde ta den. Steve Jobs däremot är ju den kanske mest kända avhopparen från universitetet som man känner till idag. Medan Elon Musk är något mer utbildad än Jeff Bezos. Han har två kandidater och Jeff Bezos bara en.
Och det är inte alla känner till om Steve Jobs är att han under en period i livet åkte till Nepal och satt där och mediterade och trodde sig själv ha mött ett högre väsen så gav honom de förmågor som sen gjorde att han kunde skapa Apple.
Men jag tänker, tror du han fick kreativitet från att sitta och meditera då?
Alltså, jag tror att det är så här att antingen har man lite kreativitet eller så har man det inte. Sen kan man förstärka de förmågor som man har. Och det är klart att när han var där och fick en spirituell upplevelse så kanske han förstärkte sin förmåga att tillämpa, sin förmåga att tänka fritt, att vara envis, fortsättande, att man ska lyckas verkligen.
Mm. Jag skulle nu vilja gå vidare till ett annat ämne som handlar om estetik och samskapande. Och nu tänker jag också prata lite mer om ditt arbete här. Jag undrar, när det kommer till samskapande, att ett företag tillsammans med sina kunder skapar en produkt tillsammans på något vis. Skulle du säga att det här återfinns inom Brunbrun Innovation eller om det fanns tidigare på företag? Eller skulle du våga att låta dina kunder göra en del av arbetet?
Ja, här är väl jag kanske lite speciell. Det finns en känd MAS som heter Hans Werthén, eller hette Hans Werthén. Han var också vd för Electrolux bland annat. Och han hade ett visdomsord som jag tog till mig i tidig ålder. Att det är bättre att vara del i en framgång än att ha kontroll över ett fiasko. Och för mig så representerar det att du måste jobba med dina kunder. Det går inte längre att på 2020-talet jobba i silos, jobba själva. Utan det är så viktigt att alla jobbar tillsammans därför att vi kan inte allting själva. Det är jättesvårt idag, vilket man kanske kunde på 80-talet, skära ut en del av en produkt, lämna det till ett konsultbolag och säga återkom när ni är klar med det här. Det är därför som till exempel både Elon Musk och Jeff Bezos har helt vertikala bolag där de gör allting själva. För att de försöker få integrerade projektteam att jobba utan barriärer med så lite dokumentation som möjligt, med så mycket fokus som möjligt att snabbt varje dag kunna hitta fel, fixa felen, gå vidare. Och om man försöker göra den här gamla metoden då, att man bryter ut delar, skriver en specifikation, skickar specifikationen till ett annat bolag, de ska svara på specifikationen, då bränner man oerhört mycket tid och energi på någonting som inte skapar värde. Om man då integrerar sig med kunden istället och jobbar nära, då kan man kan komma så nära den upplevelsen som möjligt att ha allting in-house. Där man behöver väldigt lite dokumentation, man kan ha sina dagliga uppföljningsmöten och sådär. Man får en helt annan puls. Så inte bara att vi i vårt bolag väljer att jobba så, jag ser det som ett absolut nödvändighet. Och då kommer många att säga att ja, men förr i tiden så betyder ju det att de bara tog din kunskap och sen gjorde de det själva. Ja, den risken finns. Men är man en riktigt god leverantör, man har väldigt bra personal, man är öppen och enkel att ha att göra med, då väljer man att fortsätta med det.
På vilket sätt i företagen du har hållit på med, har ni lyckats få samskapande med kunderna?
Ja, här finns det ju en inbyggd problematik då, därför att jag har ju hela tiden verkat inom rymd och flyg som har exporttillstånd och det är exportregleringar kring det här. Så det är inte så lätt i den branschen att göra det av lite olika juridiska skäl. Men vi har lyckats en del skulle jag vilja säga, även fast vi har varit på en reglerad marknad att göra det. Men vi har inte alls lyckats så bra som jag skulle vilja ha gjort det. Och det är dels beroende på att det är svårt att implementera och öppna sig själv. För om inte du har alla runt omkring dig med på samma båt så då kommer det nästan alltid i dagens företag att finnas någon med som säger nej, men så där kan vi inte göra. Och det är väldigt få i Sverige som har en kapitalbas som gör det möjligt att tala om för investerare att nej, det där är faktiskt ett gammalt sätt. Nu gör vi det så här. Och det är också en av styrkan för Elon och för Jeff Bezos att båda de äger än idag majoriteter i sina bolag. Så att de kan styra bolagen helt själv och de kan då säga att nu gör vi så här, punkt slut. Sen kan alla säga att det där var jättekorkat. Men det spelar ingen roll för de gör så i alla fall. Men det är väldigt, väldigt, väldigt få entreprenörer i Sverige, eller i Norden för den delen, som har den möjligheten.
Man brukar ju säga att ta ett beslut är bättre än att inte ta något beslut alls, även om beslutet man tar är fel. För att icke-beslut är ett beslut i sig själv och oftast är ett icke-beslut mer vitalt förgörande för ett företag.
Så är det ju absolut. Alla framgångsrika entreprenörer som jag någonsin har träffat säger samma sak. Fatta beslut, kör. För du kan alltid fatta ett nytt beslut. Men om du inte fattar beslut och tiden bara går och går och går, ja, då blir det ingen framgångsrik saga.
Det är också ett återkommande ämne inom Försvarsmakten som man ska lära sig där. Att beslutet tas direkt och sen får man ta konsekvenserna ifall det var fel.
Ja, och precis. Och jag har ju också gått en befälsutbildning inom det militära. Och precis som du säger, det var det första man fick lära sig. Och så fick man lära sig ett fint ord som heter ombeslut.
Det där får man nu också när man fick en viss tid på sig att få ta in massa kläder i ett skåp, en garderob. Och om man inte klarar det, då blir du straffad. Och i början så blev vi alltid straffade. Och sen efter några veckor frågade befälen oss, men varför ber ni inte om mer tid? Då har man inte tänkt på att det är okej att be om mer tid så länge du ber om mer tid innan tiden är slut. Så det är också en reflektion på det hela.
Absolut, och där finns det väl en intressant reflektion att göra. Att så ser väl inte riktigt utbildningssystemet ut. Det såg i alla fall inte ut så på min tid. Utan då pluggade du och sen skrev du din tenta, så var det antingen rätt eller fel. Och så fick du antingen göra om eller inte. Men så ser ju inte verkligheten ut. Och det är frågan då om det är det bästa sättet att visa kunskap på under en utbildning. Eller om det finns andra sätt att visa kunskap på som faktiskt är mer relevant.
Har du några idéer på de här andra sätten man kan göra det på?
Ja, om vi tänker tillbaka på AI så upptäcker man ju nu med ChatGPT att det som man kanske har gått och pluggat i 4 år är fullkomligt inaktuellt. Utan man behöver kunna någonting annat. Och då finns det ju en annan, det finns väl en tro att om man om 1 år behöver ytterligare någon annan kunskap, att man behöver lära sig lite hela tiden. Så man kanske kan använda lite av de här AI-verktygen för kontinuerligt lärande och kontinuerlig uppföljning. Jag kan ärligt talat säga här i rummet att av min fysikutbildning som jag la 4 år på och blev klar 2000, kommer inte jag ihåg särskilt mycket. Jag vet vilka böcker jag ska gå och börja slå och leta i. Men det är nog också det enda.
Men kan du också ha lärt dig, nu när AI är ute med ChatGPT, även om det var länge sedan, det är frågor du ska fråga den. För du har någonstans kanske i huvudet kvar något ord.
Jo, men så är det ju, absolut. Men det är ju precis det. Nu sätter du liksom hammaren på spiken här. Det är det som är det viktiga att testa, att man har grunderna med sig, att man förstår helheten. Om du sen kan lösa Einsteins allmänna ekvation, ja men det är väl jättebra. Men det kanske är viktigare idag att faktiskt förstå vad den har för tillämpningsområden. Vad innebär den för det stora i samhället? Vad innebär den för produktutveckling till exempel?
Den uppfattningen jag har fått hur när företag anställer idag är att de anställer folk med utbildning inte för att de har den utbildningen de har utan för att de har gått en utbildning och kanske vill lära dig saker. Sen såklart är det meriterande om du har viss kunskap inom området det behövs. Men man lär sig också problemlösning. Skulle du hålla med de här rekryterarna att det är det man letar efter? Först att du vill gå vidare, att du har ambition. Men också lärt dig någon slags problemlösning. Eller letar man kanske mer efter det vi nyss pratade om, kunskapen eller kunskapen att kunna leta upp rätt?
Jag skulle säga att jag håller med till 100%. Jag kan gå tillbaka till mig själv och se hur gör jag när jag letar personal som jag vill anställa eller som jag vill jobba med som konsulter. Jag tittar aldrig på CV:et. Jag är intresserad av vad en person har gjort vid sidan av skolarbetet. När jag själv växte upp så höll jag på att etsa kretskort och programmerade MP3-spelare och vi skrev alla möjliga olika saker liksom, och höll på med LAN-partyn och Dreamhack och allt möjligt liksom. Så att jag gjorde mina 10 000 timmar inom elektronik och IT vid sidan av skolan. Sen gick jag på tekniskt gymnasium där vi också läste data och fick en femma. Och det var väl jättetrevligt, men jag behövde inte vara på lektionerna för att jag hade lärt mig det ändå. Och det jag är ute efter, det jag ser precis det du satte fingret på. Är man nyfiken, tar man till sig information, om du får ett förslag till en arbetsuppgift, går du hem, läser på om du inte redan kan det, kommer du med ett antal förslag, så här skulle jag vilja lösa det. Att titta på ett CV och titta om någon har läst alla kurser och fått en femma i alla kurser eller MVG idag eller vad det nu är för betygssättning idag. Fullkomligt irrelevant. Det är 100% individens inställning och hur fungerar individen i en grupp. Därför att till syvende och sist, i 9 fall av 10 eller kanske 98 fall av 100, så är det en grupp som ska lösa någonting. Då spelar det ingen roll om du har en första femma med 5 centrar i. Den kommer inte att leverera bra i alla fall. Så gruppdynamiken blir viktigare och viktigare och viktigare. Så man måste titta på vad har jag för lag? Vad vill jag ha för lag? Och hur ska den sammansättningen se ut? Så det är mycket mer, för mig så är det bara individen. Om jag tittar på företag som jag vill investera i så tittar jag inte på tekniken. Jag tittar inte heller på var företaget är placerat. Jag tittar på vilka är det som jobbar i företaget. Vem står bakom företaget? Finns det ett lag som kan spela? Du kan alltid ta ett bra lag till en annan bana. Men du kan inte ta ett dåligt lag
till en bättre bana.
Till en bättre bana. Det går inte. Och om du har ett bra lag som kan spela basket, då kan det laget med hyfsad sannolikhet också spela fotboll.
Ja, det har du rätt i. Då har man ändå lagandan och teamworking inne. Hur utbildar man sådana här lag? Och vilken storlek tänker du på? Är det en hel grupp? Eller tänker vi så som tillbaka till Försvarsmakten tänker, att börja med 2 och 2, sen gruppen, sen plutonen? Är det samma sak på ett företag, att du börjar med din arbetsgrupp och sen din avdelning och sen företaget som en helhet?
Jag skulle tro att många av dagens företag tittar inte på det så här alls. Man tittar på att nu ska vi rekrytera nyckelpersoner. Eller vi har ett jättebra gäng i den staden, men i den staden fungerar det inte. Men så kan man inte ha det, utan man kan inte sätta det här i någon form av begränsning. Om man är ett företag, då är man i någon mening ett lag, även om man finns i 140 olika länder. Ja, men då måste man jobba på samma sätt med allihop. Om man 2,5 miljoner medarbetare, ja, då måste man fortfarande på någon nivå försöka få 2,5 miljoner människor och gå mot samma mål. Sen är det ju svårt. Men det måste vara det som är inställningen. Och i försvaret så har man ju den här indelningen som du beskrev av praktiska skäl. För att vi har ju traditionellt sett utbildat värnpliktiga. Och de måste skolas upp hela tiden. Men om du har en sammansatt yrkesarmé till exempel, då kommer vissa brigader att vara väldigt väl oljade och intrimmade. Och det är lätt att sätta in ytterligare några personer eller en pluton eller så. Men när man grundutbildar, ja, då måste man ju gå hela vägen. Och det bygger ju på att man måste bygga förtroende. Man bildar ju stridspar, som vi kallar det, för när man går 2 och 2. För att man ska veta att blir det en knivig situation, då kan jag lita på dig och du kan lita på mig. Vi finns där för varandra. Men vi finns också där för alla våra kollegor. Och det där är inte någonting. Många tror att det kan man gå in med trollspö. Och så säger man det att ja, nu ska vi ha den här kulturen här. Men det funkar inte så. För grupper byggs upp över tid. Och det räcker med väldigt lite för att en grupp ska bli dysfunktionell. Och det här gör mig ont, för jag har sett många exempel på företag som har på pappret fantastiska förutsättningar, men som inte lyckas för att man inte får med människorna i det här. Det kommer in en extern företagsledare ofta som kanske är skolad i en annan skola, som gärna pekar med hela handen och gärna gör allting själv. Och det har säkert lyckats någon gång för länge sedan eller i något väldigt specifikt fall. Men det funkar inte i moderna företag som ska vara snabbrörliga. Och det där är ett problem för Sverige, tycker jag. Att det är för få som ser människor. Igår var det också en intressant artikel ute i Nature för den som vill slå upp det. Där man har visat att 83% av alla chefer i världen är liksom chefer som har halkat in på ett bananskal. Vi tränar väldigt få att bli chefer. Oftast är det en ingenjör inom våra ämnen som, ja men kan inte du också ta det där? Kan inte du bli lite gruppchef här? Så att väldigt ofta så har man nu visat då att chefer är en olyckshändelse. För vi har väldigt många dåliga chefer och det har man nu kunnat visa då med forskning att det går tillbaks till att man inte utbildar chefer utan att man får det mer eller mindre som en antingen en gåva för en promotion eller som ett straff för att man råkar vara i fel rum vid fel tillfälle.
Hur skulle man utbilda en bra chef eller vad krävs av en bra chef med frågor så istället?
En bra chef måste förstå människor. Och måste förstå människor på djupet och kunna hantera människor. Hantera teknik, det kan väldigt många göra, men det är väldigt få som kan hantera människor. Och då måste man ha det i sin utbildning betydligt mer. Man måste förstå det du beskrev till exempel. Ja, jag kanske i slutändan ska leda 1000 personer. Jag måste kanske nummer 1 vara chef över en person för att förstå hur kan vi jobba ihop? Och hur kan jag hjälpa den andra personen? För att en chef är ju inte chef för att man ska vara straffkommendant eller man ska vara domare liksom och tala om för sina kollegor att det där var bra eller det där var fullständigt åt helsike. Utan man ska ju fortfarande lösa saker tillsammans. Och alla människor, även cheferna, kommer att ha utmaningar i livet därför att det har vi alla. Och det kan vara på jobbet och det kan vara hemma privat, men utmaningar finns för alla. Och det måste man förstå om man ska bygga ett team. Det är liksom inte jag och dem. De där som jag ska se till att de är klara på fredag med det här.
Det blir vi.
Ja.
För att kunna väva in det här kanske lite i ämnet kreativitet och samskapande. Samskapande säger sig själv att det behövs ju med en chef. Man måste kunna samskapa både med varandra i gruppen och även de utanför. Hur viktigt är det för en chef eller gruppen i sin helhet att vara kreativa i sitt arbete? Nu blir det lite mer luftig fråga.
Ja, kreativa. Alltså vad innebär kreativa? För mig så är en medarbetare kreativ om de kommer på en egen lösning. För det är ju oftast så att medarbetare faktiskt vet mera om en viss detalj än vad jag gör. Så istället för att jag går in och säger att nu ska vi lösa det här genom att skriva 500 rader Python-kod. Kanske bättre då att säga vi behöver lösa det här och den behöver uppfylla det här. Har ni några förslag? För den, i den bästa världen så säger ju då någon medarbetare att ja men vänta, jag har hållit på med det här hemma för jag byggde en automatiserad bevattningsanläggning till mitt växthus och då gjorde jag så här. Ja men det är ju skitbra. Det kan vi göra. Just det att man involverar kreativiteten, för man vet inte var kreativiteten sitter. För det är inte så att det är samma person varje dag som har automatiserat sitt växthus. Utan alla människor gör olika saker och har sprungit på olika saker. Det är kanske någon som har varit och åkt tuk-tuk i Thailand och som säger åh, innan den tuk-tuken så var det en som har gjort det här. Det skulle vi kanske kunna ha nytta av. Så jag tror att kreativitet handlar om att lyssna, förstå, observera och se om det finns andra erfarenheter eller lösningar som kan tillämpas där och då.
Så man kan säga att en chef är väldigt duktig på att se andras begåvningar och se vad andra är duktiga på och sen väva ihop folks kunskap för att få maskineriet att snurra. Ja,
för mig är det en chef, för att om man inte gör det du just beskrev, då kan man ju lika gärna sätta sig och göra det själv.
Ja, jo, om man har kunskapen.
Ja, även om man inte har kunskapen. Om man inte har det beteendet som du beskrev, då får man ju sätta sig och göra det själv då.
Och då blir man ju den här enskilda chefen som tar på sig för mycket och sen kanske blir utbränd av outgrundad anledning.
Ja.
Ja. Ja, det börjar rinna lite mot sitt slut här. Väldigt, väldigt intressanta diskussioner. Speciellt där i slutet där jag känner att vi lär oss någonting om även utvecklingen av ett företag, hur ett företag i sig själv kan göra det så bra som möjligt. Innan jag tar min avslutningsfråga så vill jag fråga dig som en fortsättning på det jag precis sagt. När man rekryterar folk, kan det vara någonting nytänkande i att rekrytera grupper av människor? Eller vill du fortfarande rekrytera individer och sen sätta ihop dem i din grupp?
Jag skulle säga så här, att det är två svar. Det är två aspekter som vi behöver belysa i din fråga. Den första är enkel. Jag tar mycket hellre ett team som är fungerande och sätter in och fortsätter förädla än individer. Men oftast så är det, låt mig omformulera det, oftast i min verksamhet har det varit så att vi behöver specialister och de kommer oftast enskilda. Men den andra aspekten, vi sa det, att rekrytera folk. Nu kommer vi inte att rekrytera folk längre. Vi kommer att rekrytera människor och AI. Vi började med att diskutera livet med AI. Så hela rekryteringsprocessen ser helt annorlunda ut nu. Nu pratar vi inte om människor längre, utan vi pratar om individer, team och AI. Där AI är både individ och teammedlemmar. Så nu när vi rekryterar, då ska vi titta på människor. Vi ska titta på AI-mjukvara, vi ska titta på samverkande mjukvaror och vi ska titta på systemlösningar. För det är där som man rekryterar. Och om du kan hitta mig en enda person i det här huset som vi sitter i nu som har gjort den typen av rekrytering, då tror jag att vi har slagit världsrekord. Jag vågar påstå att det inte finns en enda i det här huset vi sitter i som har gjort den typen av rekrytering. För alla pratar människor. En doktorand idag är en människa. En student idag är en människa. En forskare idag är en människa. Men så ser inte verkligheten ut. Den detaljen är rätt viktig. Och jag tror inte att någon i det hus vi sitter i har tänkt på det.
Det är också första gången jag har tänkt på det. Tack för din insikt. Och som ett avslut på denna session, för att kunna ge inspiration till de andra som lyssnar och vill bli entreprenörer i framtiden, precis som du, undrar jag om du kan berätta om någon gång du har misslyckats. Hur det gick, hur du tog det ur och hur du har utvecklat dig idag.
Oj, då kommer vi att vara här till ikväll om vi ska gå igenom alla misslyckanden. Men man kan väl generellt sett säga så att ett misslyckande är ju bara ett misslyckande om man inte går vidare. Och fel, det gör man nästan varje dag. Men framgången består ju att man lär sig av felen och sen gör man nya fel. Att man inte gör samma fel om och om och om igen. Ett av de största felen som jag har gjort är att jag har trott gott om investerare på så sätt att jag tror att de kan komma med pengar, de kan komma med kapital, de kan komma med stöd och förmågan att ta tidigare erfarenheter in till de marknader som jag verkar på. Det har visat sig vara otroligt svårt att få investerare att röra sig från ett område till ett annat område och förstå att det nya området är aningen annorlunda än det andra, vilket har orsakat många omtag. Lagt väldigt mycket tid på att förklara, försöka få upp förståelsenivån att det är inte exakt samma. Och där finns det en jättestor lärdom att dra, att man ska inte ta för givet saker. Det har jag gjort, att, men de måste ju förstå det här därför att de har den här långa fina bakgrunden. Så är det oftast inte. Det är jättesvårt att röra sig från ett område till ett annat område om man inte är ödmjuk inför att det är olika frågeställningar. Om du till exempel håller på med datorer som jag har hållit på med, så är det inte samma sak att tillverka 500 miljoner mobiltelefoner eller tillverka 100 stycken datorer som på inga villkorsvis får fallera. En mobiltelefon kan du väldigt enkelt gå till Telia-butiken och byta ut. Du kan inte byta rymddatorer. Har du skickat upp dem i rymden så kommer du aldrig mer åt dem. Och bara den enkla skillnaden gör att det är två helt olika produkter. Totalt olika produkter.
Ja, som du då också måste visa investerarna att de ska förstå att det är det.
Ja, för det är väldigt lätt att säga att nej, men så här gjorde vi till exempel på, om vi tar ett svenskt bolag, Ericsson för att ta ett exempel. Det är inte alls säkert att lärdomen från Ericsson på något sätt är relevant för det som du har i din affär.
Och då är det då viktigt att kunna förklara för dina investerare att så här, det här vill jag göra. Jag behöver det här från er.
Precis, det är jätteviktigt. Men det är kanske ännu viktigare att se till att välja investerare som förstår att de ska göra den resan. Det jag försöker säga det är att om du är entreprenör och har en bra idé, vårda den idén. Våga ta tillvara idén och välja de som ska hjälpa dig i sin tur. Du som entreprenör ska inte bara välja de som du vill jobba med för att få ett bra team. Du måste också välja bakåt. Det är väldigt lätt att bli charmad av alla innovationssystem.
Ja, det är det verkligen. Speciellt också att det finns många inkubatorer idag också som vill trycka upp allting. Vilket är jättebra att det finns även för att kunna få även unga generationer att våga.
Det är jättebra. Och just att vi börjar få väldigt aktiva innovationssystem i Sverige är fantastiskt roligt. Men min lärdom som jag tror att man ska ta med sig, det är just det att våga välja både uppåt och neråt. Det är väldigt lätt att vi väljer neråt medarbetare och inriktningar och så. Och sen får vi mer eller mindre en rock på oss. Men det gäller att våga välja även uppåt.
Mm. Tack så jättemycket för det här samtalet, Fredrik.
Tack själv.
Och så hoppas jag att alla andra som lyssnade ute också tyckte det var trevligt. Jag önskar dig en trevlig dag. Och så säger vi hej då för den här gången.
Tack så himla mycket.
Tack för att ni har lyssnat på dagens avsnitt av Entreprenörskapspodden med Winston Olsson och Fredrik Brun. Och kom ihåg att inte vara rädd för att misslyckas, utan istället vårda varje möjlighet du får.